Du lyssnar på Tyresö-radion och det här är nummer 5 i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig, Gunnela Grell Lundgren.
Välkommen till en ny halvtimme, Göran Magnusson. En halvtimme, eller vad det kan bli den här gången.
Ja, tack för den välkomsthälsningen. Jag tänkte vi skulle prata lite om en kyrkoherde här som vi inte nämnde förut, men han hör ihop med de här prästerna vi har pratat om tidigare. Och det är en prästen David Froste som innehade våran kyrkoherdetjänst i Tyresö 1916-1921. Och det var ju så att våran markis Lagergren, han utsåg ju prästerna, eller våra godsägare utsåg prästen i Tyresö, för de hade patronaträtt. Och det innebär då att godsägaren får utse prästen. Och i det här fallet, när det var David Froste som skulle tillsättas, så var han på Djurö som kommunister. Den hade då Lagergren fastnat för honom, och då begärde han att få prata med ärkebiskopen Nathan Söderblom om Froste. Och 1916 så var han till Söderblom och undrade hur han, ärkebiskopen, ställde sig till att en katolik utsåg den protestantiska kyrkoherden i Tyresö. Och Nathan Söderblom tyckte det, att det kunde han gott få göra. Det var inga problem med det. Och på det sättet så kom David Froste till Tyresö.
Du, vad hade annars biskopen med det att göra? Kände han till prästerna så väl? Så han
ja, ville... det här var tydligen... David Djurö tillhörde tydligen stiftet på den tiden. Stockholms stift har väl kommit till senare. Så att om jag förstod det rätt så var Djurö till Uppsala domkyrkostiftet, för i Stockholm hade vi ju ingen biskop för. Utan det var ju han i Storkyrkan som var basen.
Och det pastor primarius det?
Nej, han det var det inte.
Ja, det spelar ingen roll. Men du, markisen hade patronatsrätt, varför måste han fråga biskopen? Var det därför att han var katolik?
Han måste inte fråga. Nej. Men han tyckte väl om att få träffa ärkebiskopen. Och då hade han ett ärende dit som gjorde att han kunde få göra det. Och han behövde alltså inte träffa och utse på det sättet. Men ärkebiskopen Söderblom, han sa att ja, honom har jag tänkt för ett större uppdrag, men jag har ingenting emot att markisen utser honom till Tyresö kyrkoherde. Så att han var alltså påtänkt för en större uppgift redan innan markisen kom och frågade. Och det visar ju att han var redan känd utav ärkebiskopen. Den här David Frost, han deltog också i andra sammanhang inom den hela kyrkan, så att säga. Så att år 1919 så var han delegat för Svenska kyrkan vid den estniska kyrkomötet som hölls det här året. Och sen när han kom hem så skrev han om det här mötet. Han riktade en skarp kritik emot Estland, för att han ansåg att det var väldigt fattigt och så vidare. Och det här gillade ju inte konsulatet i Sverige, så att de ansåg att Frost hade misskrediterat Estland. Frost, han besvarade den här kritiken och påstod att det råder svält i Estland. Och Frost hade ju då tidigare gjort ett antal studieresor till Tyskland och England, Italien, Egypten och Palestina med flera länder. Så han hade ju att jämföra med hur det var i andra länder. Mm. Och på det sättet så stod han för vad han hade skrivit, så att säga. Det var väl inte så populärt. Froste var också som med på som delegat eller det i Helsingfors missionssällskap en gång och då från Svenska kyrkan.
Men då fanns det inte något att kritisera?
Nej, eller? Då var han ingenting att kritisera. Froste var en mycket god sångare. Och också framskymtat utav många äldre Tyresöbor hur det var en högtidsstund att gå på juldagsmorgonen till Tyresö kyrka och lyssna på Froste. För då stod han mitt i kyrkogången och sjöng. Och det var ju då en fantastisk högtidsstund för de här Tyresöborna som aldrig annars fick höra en skönsjungande solist. Det, TV och radio fanns ju inte. Så att man hörde ju aldrig de här sångerna annars. Och då när man då hörde Froste som stod mitt i den här gången så var det någonting som verkligen tog sig an på Tyresöborna. Och de pratade länge om det här. Ja, så länge de levde så att säga så hör man berätta från Tyresö, gamla Tyresöbor.
Ja, hade de någon kyrkorgel på den tiden?
Ja, den fanns där uppe på läktaren.
Men prästerna sjunger ju ofta.
Ja, men ja då, men det här var en helt annan dignitet på sångare. Så att det har varit många duktiga organister och präster också säkerligen. Men Froste var någonting utöver det hela tydligen. Om man förstår de gamla Tyresöborna. Han tog också del utav själva arbetet i Tyresö. Han var satt som kommunalman i både kommunalnämndens ordförande, kommunalstämmans ordförande, valnämndens ordförande och så vidare. Och han var också en sammanhållande länk för jordbrukarna. År 1918 tog han initiativ till en protestskrivelse från Tyresö mot ransonering av potatis.
Jaha.
Och
Var det inte befogat att ransonera potatisen?
Jo, alltså man ska komma ihåg här då. Man får gå tillbaka en 100 år och tänka på att det var ju svält ibland och fina skördar ibland. Och redan då, ja, om man går tillbaka till 1830-talet så fick Tyresö socken då via allmänna kundgörelsen en förfrågan om man kunde samla in pengar till svåra missväxter i landet. Och man ser 1852 så hade Tyresöborna skänkt 47 riksdaler och 4 skilling för att hjälpa värmlänningarna i sitt nödlidande.
Mm.
Och man kan se att 1869 så vädjar man till Tyresö också om att man skulle skänka och hjälpa småländska länen. För att de hade så dåligt. Men det gjorde inte några Tyresöbor. Men däremot så var det 13 andra socknar i länet som ställde upp och hjälpte smålänningarna. Man kan också se här på mitten av 1800-talet att man vädjade om bidrag till svältande invånare i länet, och enligt prästens anteckningar så kan man se att han vädjar till församlingen skänka ett större eller mindre gåva till det behövande, och det som önskade bistå med gåva kunde anteckna sig i sakristian. Och det var missväxt ibland och bättre år ibland, så man hjälpte varandra i landet med samla ihop pengar så att de fick ihop till att köpa gröda. Man måste också komma ihåg att det man odlade i Sverige, det var det man åt också. Idag köper vi från utlandet massa grönsaker och så vidare. Det gjorde man inte på samma sätt då, på 1800-talet då. Utan blev det missväxt, ja, så hade man mindre att äta helt enkelt. Även skörden till djuren blev ju också dålig. Man ser att höskörden blev senare eller andra hälften av 1800-talet blev förstörd genom frost och torka. Och då gick man ut till bönderna och uppmanade bönderna att samla ihop renmossa till foder till vintern. och som nödhjälpsfoder för boskapen så uppmanar man även att ta vara hästbildningen.
Oj, gör föda av?
Det skulle vara så färskt som möjligt och uppröras med vatten samt blandas i halm, hackelse och agnar samt något gröp eller oljekakor för att sedan ges till djuren.
Jaha, annars så tror man ju gärna att i det som hästen lämnar efter sig att det inte finns mycket kvar att ta upp.
Ja, men det var väl tydligen att det var väl byggkulla också.
Ja, det var väl fibrer,
ja,
kanske.
Ja, visst det blir det.
Ja, vad smart.
Och sen under hösten då ska man ta tillvara potatisskälkar och rovblad och nässlor och dylikt och sen torka de här grejerna och salta dem. Man kunde också använda den så kallade jäsmetoden. Och det innebar ju att man plackade ihop hö och halm och gjorde hackelse av de här produkterna.
Det är som en silage.
Ja, och ungefär så blev det ju.
Var det här tänkt att ge djuren eller åt
det var inte till
människor? Ja.
Och det här packar man alltid ihop med lite renmossa och hästgödsel och sånt i en låda. Och så tillförde man saltvatten i det här. Och sen ställdes den här lådan i lagern där det var varmt och fick jäsa. Och efter 2 dagar två dygn så räknar man med att den här produkten skulle vara klar. Och gav man sen lite gröpe till så åt djuren det där.
Hur länge höll det sig då?
Ja, det var nog ett dygn ungefär, eller ett vecka kanske.
Ja, de gjorde lite i taget också.
Ja, just det. Nej, men så att man ser att nödåren, då fick man hitta på andra grejer också. Och går man sen vidare, alltså i början på 1900-talet så började man utfoda de här häståkerierna. Och det var Freys hyrverk som gick i spetsen för det där. Då började man att ta tillvara och försöka ge sulfitcellulosa istället för havre till hästarna som försök. Så att man experimenterade då under när det var de här nödåren för att hitta andra fodersaker och kunna ge hästarna och djuren för att livnära dem.
Ja, nöden har ingen lag.
Nej.
Freys hyrverk, det låg inne i Stockholm.
Det låg inne i Stockholm, var ett jättestort hyrverk.
Ja, och det finns, jag vet inte om det finns nu, men det har ju funnits.
Ja, det fanns ju ändå på 40-50. Det
fanns säkert på 70-talet
också. Ja, det är tänkbart.
Men då var det ju bilar.
Då var det bilar ju. Nej, men det var ett mycket stort fyrverk ju med hästar och sånt först från början och sen. Mm. Och sen då, jag nämnde då 1918 här också då med honom. Och då kan man läsa i tidningen Vårt land och folk 1918 där det står att i söndags hade jordbrukarnas riksförbund Sockenförening i Tyres anordnat ett möte i kyrkan och det var hemsökt av 100-tal lantmän. Och de mötet öppnas av kyrkoherde David Frost och sen hölls det föredrag av en inhyrd person där som pratade om det hela. Och sen efter en kort överläggning antogs där på en resolution så då på måndagen efter kyrkan då överlämnas till jordbruksministern. Och där skriver då de här i den här skrivelsen att lantbrukare i Tyresö samlade till möte för behandling av jordbrukets svårigheter under kristiden uttalar sin bestämda protest mot det ransoneringsförslag av potatis som framlagts av folkhushållningskommittén. Och vi framhåller på det bestämda att den ranson som föreslaget är för jordbruksbefolkning och särskilt för jordbruksarbetare alldeles för liten. Ska lantbrukare behandlas på detta sätt, det säger jag, ej få behålla tillräckligt potatis hos sina arbetare eller detta detsamma som att motverka produktionen av vårt livsmedel. Och så står det en hel del annat där. Det här är ju också. Och skickar man ju iväg det här som jag sa. Och man slutligen uttalar också det här mötet att tillgång och efterfrågan på potatis bäst regleras genom utbytet av denna vara som ska vara fri och utan ingripande av staten. detta så mycket mer som skörden och därmed tillgången synes komma att bliva god och i stånd att motsvara befolkningsbehov. Det här var tydligen inte bara Tyresö som gjorde, för jag har förstått att det var flera präster som gjorde den här skrivelsen. Så att det här var en samordning mellan prästerna då i socknarna i runt Stockholm här och skickade den här skrivelsen. Så att,
jag tycker man blir imponerad av vad de kunde göra. Det var ju mycket svårare med alla kommunikationer. Det fanns väl knappt telefon på den tiden.
Nej,
det var brev och...
Ja, det var brev som existerar mest ju.
Eller att man skickade med någon ryttare. Eller,
ja, det, eller det är klart. Gjorde. Men det var ju väl inte på samma sätt riktigt. Utan det var att man hade skickat brev eller hade man träffats på något prästmöte eller någonting. Och...
Mm.
Så att... Nej, det fantastiskt att man protesterade även på den tiden.
Ja, verkligen. Och det lönade sig också för dem.
Ja, det gjorde det säkert. Och man, den 20 oktober 1918, alltså senare än det här, då höll det kommunalstämma i Tyresö. Och då beslöt man att för kommissionsåret 1918-1919 till livsmedelsnämndens förfogande ställa en kassakredit på 10 000 kronor att användas till inköp av potatis och livsförnödenheter.
Jaha, det hade ju varit världskrig då också.
Ja,
det var ju 1914-18.
Ja.
Och både missväxt och krig, det var ju inte så.
Ja, och på krig så följer missväxt. Ofta, det hinner ju inte komma igång och så vidare. Nej. Efter krig. Och, så att... hästar var borta och folket hade varit inkallad och inte jordbruket sköts på rätt sätt. Och det är mycket sånt där som kommer in i bilden då ju. Så att så här var man, ställer man en kassakredit på 10 000 och vilka måste ha varit väldigt mycket pengar 1918.
Var det inom Tyresö bara?
Ja, det var det. Sen hade vi ju då ytterligare hus här vid kyrkor och slott. Och det är mitt i backen när man kommer nerifrån kyrkans parkering upp mot slottet. Så har man en granhäck på höger sida.
Mm.
Och när man kommer upp och ska svänga in till slottets lilla parkering som är där, så rundar man och svänger in. Och där låg fattighuset. Och det är ju så att på 1730-talet så kom det en lag som ålade alla socknar att man skulle uppföra en fattigstuga. Och det här med, det vet vi utav erfarenhet att såna här lagar när det kommer och det tar lång tid innan alla hinner genomföras. Och så var det ju också med fattigstugorna då, att många kommuner, de hade ju inte pengar att satsa från början och andra var emot det och så vidare. Stupstocken var ju ett annat sätt att bli av med de gamla fortare med. En lättestupa.
Använde de det? För allvar?
Nej, men stup... Tyresö fattigstuga, det kommer rätt snabbt att uppföras efter den här lagen har kommit till. Så att redan på 1740-talet så framgår det att namnet bostad för det fattiga på socknen. Och när det gäller då Tyresö, att säga att det redan på 1780-talet så kan man se de här liggarna då att det bodde 18 personer i det här fattighuset. Och fattighuset då, översta våningen, det var en samlingslokal. Och det var där man hade sina kommunalstämmer på den översta våningen. Det var kommunalstämmans lokal. Och i den här fattigstugan då, där finns ju man såna här, jag har tidigare pratat om skomakaren Nils Berg. Han bodde här senare när han inte klarade av att bo i Bergs trädgård. Och där bodde gamla båtsmännen, Gustav Ritter och så vidare. Men det är ju inte bara de gamla som bodde på de här husen, utan man kan ju också finna unga människor bor i de här fattigstugorna. Så att fattig och gammal är ju inte samma sak egentligen.
Nej.
Och 1882 så kan man läsa i ett kommunalstämmans protokoll där att då hörde man om man stämman var villig att låta pigan Charlotta Karlsson bo här i fattigstugan. Och det var för att först hade hon då, hon hade fått ett barn och då skulle pigan och barnet på bygden. Och det blev dyrare än att låta henne bo i fattigstugan. För att bodde hon där så kunde hon tillsammans med en annan kvinna som hade ett barn sköta om varandras barn medan den andra var ute och jobbade.
Smart.
Och på det sättet så blev det billigare för kommunen.
Var det i slutet på 80-talet?
1880-talet, ja.
Mm.
Det stod ju där att de kunde se efter varandras barn för att sedan själva genom arbete kunna bidra till dess försörjning. Och det här alltså grundstenen till fattighuset, det har ju legat kvar där ända tills nu. Det bör ligga kvar där fortfarande, även fast man har byggt ett litet hus där för få år just nu. Och där precis på den tomt, eller backen där det fattighuset låg. För fattighuset, det ville ju inte markisen ha kvar precis, för det här var ju uppfarten till slottet. Så att när alla hans fina besökare kom åkande på vägen upp till slottet så skulle de passera fattighuset. Och där stod då fattigjonerna och vinkade eller någonting. Och det ville inte markisen. Så att han lät bygga det nya huset, Karolinahemmet, nere vid utanför entrén till kyrkan ju. Och så riva fattighuset.
På den tiden fanns det ju inte så mycket träd heller. Jag har sett en gammal bild när det ser ut som fattighuset och slottet. Eller gården ligger på ett öppet berg.
Ja, men det är ju så. Vi ska ju komma ihåg att Tyresö fanns ju inte. Vi hade ju industrier. Vi behövde träkol. Vi högg, om man bara tänker, man stod inne vid Kornhamns torg och tittade till Galtberget och från Galtberget till Trintorp. Tänk dig att gå upp på Galtberget och försöka se Trintorp idag. Du har inte en chans. Men det var urhugget allt. Man kolade och det behövdes till industrierna. Alltihopa, vilket och det. Man tog vara på skogen och så vidare. Vi får komma till ett program om den biten också.
Ja.
För att det är ju mycket historia bakom hur man använde träden och sånt också.
Det ska vi göra.
Och sen fanns det också i det här fattighuset ett så någonting som kallas för kyrkvaktarkammaren som låg i sockenstugan. Och det här, det var det, den så kallade samlingslokalen på översta våningen. Och den salen, den var faktiskt 8,5 meter långt och 6 meter brett. Och det var 2,5 meter högt till taket.
Det var inte dåligt.
Nej, för att vara på den tiden var 2,5 meter rätt högt.
Mm.
Och det huset alltså revs då när man Karolina hemmet invigdes 1906.
Ja. Nu kallade du det för sockenstugan. Det är en benämning på fattighuset,
ja,
eller hur?
Ja, det är samma hus men det är två olika benämningar. Därför att sockenstugan fanns inrymt i fattighuset.
Jaha.
Mm. Man kallar dem för olika bitar, de här bitarna i fattighuset.
Då förstår jag.
Det fanns tre bitar i fattighuset. Det var fattighus, det var kyrkvaktarkammaren och det var sockenstugan. Sockenstugan var samlingslokalen uppe. Kyrkvaktarkammaren, där bodde kyrkvaktaren helt enkelt i ett litet rum. Det var, och sen hade du fattigdelen i den andra. Så det var tre delar i det här huset.
Mm, mm.
Och sen byggde man då det här Karolinahemmet då. Det namnet fick du efter Caroline Russell. Eftersom det var hon som bekostade. Då blev det så att i det här Karolinahemmet istället då, så kom det då inrymma sockenstugan och kyrkanvaktmästarbostaden i det nya huset.
Också.
Ja, ja, så att det blev tre enheter där också då, i den. Vi ska komma ihåg här att Karolinahemmet, där skriver han markisen alltså i protokoll här 1905 att Karolinahemmet av mig till församlingen överlåtits fullt färdigt till inflyttning den 1 juli 1906. Då det gamla huset, alltså fattighuset, till mig avträdes må av församlingen disponeras med underhållningsskyldighet. Men 1908 så kom det först det här att bli nedskrivet på papper. Så att jag utgår ifrån att Karolinahemmet invigdes 1906. Sen tog det ett par år för han var i Vatikanen och så vidare innan det kom ett redigt kontrakt på det hela. Så att 1908 så finns det ett kontrakt skrivet. Först då tar han ju fattighuset och ger Karolinahemmet. Men sen då så skriver han här lite senare då 1909 att han upplåter undertecknat av mig omedelbart nära Tyresö kyrkan nyligen uppförda byggnad med utrymme för en tid av 10 år. Då är det bara 10 år som man får ha den här Karolinahemmet. Utan skyldighet att församlingen och er behöver inte betala någon hyra. Så att det är lite underliga villkor. Någonstans stämmer inte riktigt överens. Och sen byggde man då den här stora vändplanen uppe vid kyrkan så att säga då. Där låg ju en länga med dassen och vedbord och sånt där. Det var ju ute dass givetvis på. Mm. Och då låg det en länga längs där kanten.
Du lyssnar på Tyresö-radion och har just hört det femte programmet i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig Gunnel Agrell Lundgren. Och det kommer snart ett nytt program i serien. Vi hörs igen. Hej då! Vi skiftar mellan